Herre, vi tackar dig för ditt ord som vägleder oss, som visar oss verkligheten, som visar oss sanningen om vem du är, den makt du har, hur du håller hela världen i din hand. Att inget är fördolt för dig, att du känner varje dag, du känner varje människa, du känner varje tillfälle. Tack för det här tillfället där vi får på ett särskilt sätt idag påminna oss om vad som kommer att hända vid tidens slut, Herre. Din egen återkomst till vår värld som du har lovat. Hjälp mig, Herre, att förmedla det budskap som jag upplever att du har gett mig den här förmiddagen. I Jesu Kristi namn. Amen. Budskapet i dagens predikan så är något av det viktigaste man kan tala om. Så kan man också välja att inleda en predikan för att sätta standarden. Att Jesus en gång kom till världen, att Gud själv steg ner till världen, det är något av det viktigaste budskap som vi överhuvudtaget kan lyfta fram, som vi kan prata om, som vi kan nämna. Samma sak gäller budskapet att Jesus dog och uppstod till försoning för alla människor, för hela världen, hela skapelsen. Och budskapet att det tog inte slut där, det har inte tagit slut där, utan Jesus kommer en gång att komma tillbaks till den här världen, till den här jorden. Det finns en början och ett slut, det finns en start och en final, och det finns en person som är bägge, alla de här sakerna personifierad, som vi såg illustrerat i det här korta videoklippet. En som är början och slutet, alfa och omega. Han som uppehåller allting. Om jag talar sant om de här sakerna, att det här är något av det viktigaste man kan lyfta fram, varför talar vi då inte mer om det? Om det här är ett av de världens viktigaste budskap. Jag har berört det lite kort i tidigare tillfällen kring temat. Jag ska inte ge något större utrymme till det idag. Men det vet vi allihop, tror jag, som sitter här. Att talet om Jesu återkomst, predikningar om Jesu återkomst, böcker om Jesu återkomst, filmer om Jesu återkomst och så vidare, så har många gånger historiskt sett, inte alltid, men många gånger, så har man framställt Jesu återkomst på ett sätt som har ingett fruktan och oro hos de som har tagit till sig budskapet, snarare än tröst och tro och framtidshopp. Fler än en så har talat fel om saker som rör Jesu återkomst. Men det går att tala rätt. Jag tror tiden är väl mogen för det. Och jag ska göra vad jag kan idag för att tala så rätt som möjligt om de här bitarna. Lotta läste inledningsordet ur Apostlagärningarna 1, och jag läser samma bibeltext en gång till. Ifrån vers 6 och fram till 11. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. Och de sa: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaks på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaks på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Jesus reste inte med en enkel biljett. Han löste en tur- och returbiljett vid det här tillfället när han lämnade. Bibels vittnesbörd om Jesu återkomst så är klar och tydlig. Det här är någonting som kommer att hända. Det finns 27 böcker i Nya testamentet och i 23 av de här så lyfts Jesu återkomst fram. Det är någonting centralt i Nya testamentet. Finns till och med någon som har räknat ut att Jesu återkomst och den yttersta domen, om man samlar alla verser i Nya testamentet, så i vart 25:e vers med ungefär så återkommande är det här talet om Jesu återkomst. Det kommer att ske. Jesus kommer att komma tillbaks. Och det kommer att ske på samma sätt som när han lämnade. Vi blir ju ofta, tror jag, till mans lite upptagna med oss själva och vårt eget liv och vårt. Behöver inte vara fel med det förstås. Men när Jesus kommer tillbaks så kommer han inte till Hjortberget i Oskarshamn. Det gör han inte. Utan han kommer till sitt land, där han fanns en gång. Han kommer till sin stad, där han också fanns en gång i fysisk person. Han kommer till Olivberget, eller Oljeberget, strax utanför Jerusalem. Profeten Zakarias så sätter 500 år före Kristi födelse ord på det här när han profetiskt förkunnar att om framtiden, att på den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget mitt emot Jerusalem österut. Det finns en fysisk plats där det här hände som vi läste och hörde i bibeltexten. Oljeberget i Jerusalem. Och det står vidare, så säger Zakaria, att då ska Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig. Det ska ske på den dagen att ljuset är borta och himlens ljus ska förmörkas. Och det blir en särskild dag, känd av Herren. Inte dag och inte natt, men det ska ske att när aftonen kommer så blir det ljus. Herren ska vara kung över hela jorden. På den dagen ska Herren vara en och hans namn ett. Folket ska bo där i ro och ingen förbannelse ska finnas mer. Jerusalem ska bo i trygghet. Jesu återkomst kommer att vara någonting vars like aldrig har inträffat eller kommer att ske i världshistorien. Inför min predikan här idag så bad jag och funderade på varför ska jag tala om det här ämnet? Vad ska jag säga om Jesu återkomst just idag? Och jag landade i att jag lät en fråga bli som riktmärke för min predikan idag. Och det landade i en fråga som lyder: varför behöver talet om Jesu återkomst klart och tydligt börja höras i de kristna församlingarna igen? Och det ska jag försöka ge svar på innan jag går ner idag och sätter mig. Jag har 5 punkter. Jag kör en punktpredikan idag. 5 anledningar till att jag menar att det är viktigt att talet om Jesu återkomst börjar höras i våra församlingar idag. För det första, det är någonting som kommer att ske. Jag har varit inne på det redan. Det är inte läge om något alternativ att det väger över, eller ja, det ser ut, det lutar åt att det kommer. Nej, det kommer att ske. Jesu återkomst kommer att ske. Jesus kommer att komma tillbaka. Det är inte en fråga om någonting annat. Och jag ska läsa ifrån Lukas kapitel 21, några verser. Där står det, människosonen kommer. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. För himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Vad är fokuset i den här texten? Ja, det står om skakningar av diverse slag som kommer att drabba världen. Men det är inte det som är poängen i den här texten. Utan uppmaningen om att räta på er och lyft era huvuden. Er befrielse närmar sig. Det kommer att ske, Jesu återkomst. Det kommer att vara synligt för alla. Det kommer att vara omöjligt för någon människa någonstans på jorden att missa när Jesus kommer. I Uppenbarelseboken kapitel 1, 2 verser 7-8 så står det: se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Även de som genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig för hans skull. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Anledning nummer 2 till att vi ska tala om Jesu återkomst är för att det finns en gräns. Man kan också tala om att det finns en tidsbestämd gräns. När saker och ting inte bara kommer att rulla på som de har gjort tidigare. Det kommer ett break. När den här jorden och världen inte kan fortsätta som den har gjort, utan när Jesus faktiskt åter en gång synligt kommer att bryta in i den här världen i fysisk gestalt. Och man kan också tala om att, eller lyfta fram att det är viktigt att tala om Jesu återkomst för att det finns en gräns för ondskan också. Kommer inte att kunna få fortsätta på det sätt som de har gjort under lång tid. När den sista basunen ljuder, när någon som har gjort den här bilden, som har försökt fånga den versen där, en ängel som står och blåser i en basun och Jesus reser sig för att komma. Jag ska läsa några verser ur andra Thessalonikerbrevet. Och jag läser dem först och så ska vi se vad vi kan tänka om det här. Andra Thessalonikerbrevet 1 och vers 5 till 8. Detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska räknas värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig och han straffar med plågor dem som plågar er och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Om man är kristen, får man hoppas på en dom då? Det beror på vad man menar. För Bibeln talar om att det kommer att komma en dom. Men det som är speciellt med den domen är att den kommer att vara rättvis. Det talar om Guds rättvisa dom. Jag tror inte vi ska tänka, jag tror vi borde tänka att Gud inte vill någon människas död eller fördärv. Han vill oss alla väl. I Hesekiel 33 och 11 så står det: svara den, så sant jag lever, säger Herren Gud, jag önskar inte den gudlöses död. Jag vill att han upphör med sina gärningar och får leva. Vänd om, vänd er bort från era onda gärningar, israeliter. Ni vill väl inte dö? Här ser man Guds hjärta, Guds längtan för hela sin skapelse. Varenda människa som han har skapat, som har sitt ursprung i honom. Han önskar ingen stöd. Han önskar att alla ska få hitta hem. Alla ska få komma hem. Men han har också gett människan ett val, och det vet vi. Han tvingar ingen att komma till sig. Och det finns en dom också som innebär att för makter och krafter, och kan vi också säga säkerligen enskilda individer som vägrar att ha något med Gud att göra, så kommer det att komma en rättvis dom. Bibeln lyfter fram det. Vi är inte några domare. Vi slipper att ta tag i det, utan det är en sak som Herren själv kommer att hantera. Men vad vi kan veta med all säkerhet, utifrån att vi vet att Gud är god, så kan vi också vara trygga med att Guds dom kommer att vara rättvis. En tredje anledning till att det är viktigt att talet om Jesu återkomst börjar höras i kyrkorna igen. För att den ger den kristna församlingen och enskilda troende ett rätt perspektiv och fokus på den här världen. I Första Thessalonika brevet 5 och 13 så står det om Herrens ankomst. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skya tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och vi ska alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Ett till bibelställe ifrån Andra Petrus brev kapitel 3. Kristi återkomst. Detta är nu det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag med mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och frälsaren som ni har hört från era apostlar. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna så kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under, men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Men en sak får ni inte glömma, mina älskade, för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudsfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Perspektiv på diverse saker. Gud tänker lite annorlunda banor än vi. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Han dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med oss. Eftersom han inte vill att någon enda ska gå förlorad. Utan att alla ska få möjlighet, alla ska få tid till att omvända sig. Att tänka att Herren har det här i sin hand, han har kontroll. Det ger lite perspektiv för oss också. Och att vi kan känna oss lugna. Vi får ett rätt fokus kring de här sakerna. För det fjärde. Vi ska lyfta fram Jesu återkomst för att det är goda nyheter. Jag predikar idag för en skara som med all säkerhet har olika upplevelser och erfarenheter kring talet om Jesu återkomst. Vi är olika generationer och det här har lyfts fram på olika sätt under årens lopp. Periodvis så har Jesu återkomst varit nästan det enda man talade om i väckelserörelsens början. På 60- och 70-talet, jag var ju inte med då, men jag har fått höra att det här var någonting som man lyfte fram periodvis. Ibland så visar man filmer på ungdomssamlingar som gjorde att när ungdomarna gick hem så vågade de inte sova på grund av vad de hade sett och hur man hade talat om Jesu återkomst. Men någonting har också hänt, för att min generation då, 80-talisterna, jag skulle hävda att vi är inte alls lika präglade av den här skrämselgrejen kring Jesu återkomst. För vi har inte fått den dosen på samma sätt som till exempel 60- och 70-talisterna. Och tar du 90-talisterna och 2000-talisterna så är det många av dem som kanske typ aldrig har hört. De har inte ens hört en specifik predikan vid ett tillfälle om Jesu återkomst. Så kan det vara. Det finns indikationer på det. Så vi har lite olika erfarenheter. Men det spelar ingen roll, för att det här behöver lyftas fram för att det är goda nyheter. I Uppenbarelseboken 21 och vers 1-4 så står det: och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står ibland människorna, han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar ifrån deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. För när Jesus kommer så kommer han göra någonting nytt. Och det här är goda nyheter. Det finns så många människor idag som de tänker på miljökatastroferna och klimathotet och våldet och allt möjligt. Och vad kommer att hända? Vart ska man vända sig? Vilket hopp vi har i Jesus. För det sista. Vi ska lyfta fram Jesu återkomst för att det är ett vittnesbörd om att det kommer att bli fest. Jag lånade din rubrik, Arne, från tipsrundan där som vi hade när vi uppmärksammade 90-årsjubileet. Det kommer att bli fest. Och jag tror inte det här är det kommer att vara det mest underbara. Jag kan inte ens, det finns inget jag skulle kunna säga idag för att försöka förklara det här. Så att vi ska kunna stå där. Det kommer att vara helt, helt makalöst. Guds godhet kommer att vara, ja, det är knappt som man tror det. Jag tar en sista också krok. Som ibland man har funderat kring. En fråga som handlar om Jesu återkomst och huruvida vi som lever idag och människor som alltid har levt, ifall vi har möjlighet till att påverka. Har vi som kristna möjlighet till att påverka eller påskynda till och med Jesu återkomst? Ja, det finns indikationer i Bibeln på att det är på det sättet. I Matteus 24 så står det att och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Markus 13 är inne på samma. Men först måste evangeliet om riket predikas för alla folk. Det verkar som, nu ska jag inte gå in i några spekulationer här, jag har ju varnat för det själv. Men jag tror ändå det finns goda skäl för att se det på det här sättet, att det kanske inte är så att Gud sedan urminnes tider har bestämt en dag och ett klockslag. Där och då så sker det oavsett. Utan det är kanske lite öppet. Det kanske beror på oss. Lite grann. Eller ganska en del. Och de som har levt före oss och de som kommer efter oss om vi får avsluta våra liv på ett naturligt sätt innan Jesus kommer tillbaks. Det finns löften här om att Jesus kommer inte att komma tillbaks förrän alla folkstammar har fått möjligheten till att höra evangelium på sitt eget språk och fått en möjlighet till att själva kunna ta ställning till om vi vill vi som bor i den här delen av världen och tillhör det här folket och den här kulturen, vill vi ta emot Jesu budskap? Jesus kommer inte att komma tillbaks förrän alla folk slag på den här jorden har fått möjlighet till att höra evangelium. Och nu har jag inte i huvudet hur många, det finns ju de som jobbar med bibelöversättning och mission och som har lite mer koll på det här, och det har jag inte i huvudet, men vi vet ju att alla folkslag har ännu inte fått höra evangeliet. Det finns onådda folkslag på den här världen fortfarande. Och därför så, och de kommer nog troligtvis inte att få höra det allihop imorgon. Så att jag tror vi kan vara ganska säkra på att Jesus kommer inte tillbaka imorgon. Och vi kommer också, med all sannolikhet så kommer vi också hinna fira 90-årsjubileet här nästa helg. För att jag tror ännu inte då så har inte alla fått höra. Men den här skaran som ännu inte har hört, den minskar. Det gör den. För att Guds ord så sprids. Bibelöversättning är jätteviktigt. Att folk får möjlighet till att höra evangeliet på sitt eget språk. Och jag tänker att Ulla som har varit ute, du vet hur viktigt det är att de på sitt eget modersmål får möjligheten till att höra och ta ställning för Jesus och evangeliet. Så frågan är inte om Jesus kommer tillbaks, för det kommer han. Utan frågan är mer, vad ska vi som kristna och kyrka göra medan vi väntar på att det ska ske? Det finns ett, vi känner till det ordspråket, slutet gott, allting gott. Jag vet inte varifrån det kommer från början, men det är en sanning som kommer att prägla. Det här är en sanning om framtiden, när Gud har blivit allt i alla, som det står. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för ditt eget ord, där vi får lyssna till vad du har att säga oss, där vi får ta del av, Herre, det som faktiskt står här kring din återkomst och det hopp som vi har, Herre. Jag ber för oss alla, Herre, att det här hoppet ska vara levande hos oss. Att vi lever i hoppet, Herre, om att du en dag kommer att komma tillbaks också, om det står, Herre. Då är det dags för oss att sträcka på oss, att räta på våra huvuden. För då vet vi att vår befrielse är nära. I Jesu Kristi namn. Amen.